När vi talar om regeringskris så menar vi att regeringen befinner sig nu i ett sådant kritiskt läge att den antingen måste avgå eller också fortsätta att regera med förnyad kraft. I en fallen värld så förekommer kriser på alla livsområden. Det är någonting som vi faktiskt måste leva med. Själv befinner jag mig i en 40-årskris sedan 6 år tillbaka. Och jag har inte kommit över den riktigt än. Jag vet inte hur det ska gå till. Men frågan är inte om vi ska slippa kriser, utan frågan är hur vi hanterar våra kriser. En kris kan enligt sin egen definition leda till antingen förlust, tillbakagång, nederlag, någonting destruktivt. Men lika gärna kan den leda till förnyelse, framgång och vidareutveckling. En kris gömmer på möjligheter. Ja, ibland oerhörda möjligheter. En kristen människa kan hamna i kriser som är unika för just en kristen. En kristen kan hamna till exempel i troskriser och kämpa med detta som gäller den kristna tron. Och det kan innebära att hon ser sig nödgad att överge sin tro. Men det kan lika gärna innebära att hon lyckas kämpa sig fram till en fördjupad insikt om vad den kristna tron egentligen innebär. Kriser tvingar oss att tänka efter. Kriser tvingar oss att bli realister. Och det är alltid nyttigt. En församling kan också befinna sig i kriser. Även de mest framgångsrika församlingar. Så var det redan i den första kristna församlingens tid. En församling som hade börjat så storartat och så segervisst. Omkring 3000 hade döpts redan på församlingens födelsedag. Och strax därefter var man uppe i 5000. Och det begynnande motståndet från de judiska myndigheterna, det innebar ingen församlingskris. Inte ens när Petrus och Johannes satt i fängelse. Tvärtom tycks det ha sammansvetsat församlingen ännu mer. En församlingskris beror nämligen sällan på yttre faktorer, utan på inre. Det var församlingens snabba tillväxt som ledde fram till den kris som vi läser om i Apostlagärningarna 6. Den tidiga kristna församlingen bestod ju av enbart judar. Men i Jerusalem fanns åtminstone 2 kategorier judar. Sådana som var infödda, palestinska judar med huvudspråk arameiska. Och så fanns det en massa inflyttade judar, grekisktalande judar, runt om ifrån de judiska kolonierna i Romariket. Det fanns givetvis spänningar mellan de här båda grupperna redan innan man blev kristna. Men de här spänningarna levde vidare in i församlingen. Något som kännetecknade den tidiga kristna församlingen, det var ju att man tog ett socialt ansvar för varandra. Ingen behövde lida någon nöd, står det. De troende hade allting gemensamt. Eftersom det var vanligt, eftersom de bättre bemedlade sålde sina egendomar och delade ut detta till de fattiga i församlingen. Till var och en efter hans behov, står det. Det var särskilt änkorna som man tog hand om, de som var utan försörjning. Och det fanns många änkor i Jerusalem eftersom det var vanligt att dessa återvände ifrån de judiska kolonierna ute i Romariket för att få sluta sina dagar i Jerusalem och dö där. Till en början hade apostlarna själva tagit hand om ansvaret för denna sociala praktiska uppgift att fördela de insamlade medlen till de behövande änkorna. Men nu hade församlingen vuxit så kraftigt att även kategorin änkor hade ökat och apostlarna hade helt enkelt inte hunnit med. Och de grekisktalande änkorna, de kände sig förfördelade och åsidosatta. Och det började uppstå klagomål och kritik i församlingen. 2 grupper stod emot varandra. Krisen var alltså där. Den var uppenbar. Och det värsta som nu skulle kunna ha hänt, det vore att apostlarna hade varit så prestigefulla att de hade vägrat lyssna till de här varningssignalerna. Då hade det kunnat innebära splittring och i värsta fall en klyvning av hela församlingen. Och många kanske till och med hade lämnat i besvikelse. Men apostlarna var modiga nog att inse problemet, också sin egen skuld i detsamma. De hade tvingats ägna så mycket tid för den dagliga utspisningen att de faktiskt hade försummat det som var deras främsta kallelse, nämligen att ägna sig åt ordet och åt bönen. Och nu var det uppenbart att de inte hade klarat varken sig de praktiska sysslorna eller de, ska vi säga, mer andliga sysslorna. En stor procent pastorer slutar sina tjänster. Här är en av de vanligaste anledningarna. Man blir så upptagen av allt som måste skötas och göras i en församling att man inte hinner ägna sig åt sina studier och sin egen andliga utveckling. Och församlingen blir snart svältfödd och pastorn utbränd och slutar sin tjänst. Till dess att det kommer en ny som i sin tur förbrukas efter några år. Och det måste jag säga till Sarum församlingens förtjänst, att hade man inte låtit mig tillbringa den tid som jag anser att jag behöver för studier och självförkovran, så hade jag aldrig stått ut i så många år. Så det ska jag tacka för, om det nu är så bra att ha en pastor så länge. Det vet jag heller inte, men i alla fall så är det ert eget fel delvis. Apostlarna sammankallar nu hela församlingen och lägger fram problemet, men föreslår också en lösning. Man är modiga nog att våga identifiera problemet. Man är också konstruktiva nog att ha en lösning att föreslå. Och det här som man öppnar dörren ut ur krisen för Guds otroliga möjligheter. Gud har nämligen begåvat församlingen, alla församlingar, med fler gåvor än de som är predikanter och apostlar. Men det skulle till en kris för att detta skulle upptäckas. I vers 3 ser vi att man nu föreslår församlingen att välja ut åt sig 7 män som skulle ta hand om de här uppgifterna. Att det var just 7 män kanske berodde på att bland judarna det var ganska vanligt, när man hade ett problem att lösa, att man tillsatte en kommitté eller en styrelse bestående av just 7 män. Men viktigare än antalet är de kvalifikationer som här uppställs. De skulle för det första ha gott anseende, alltså ett gott rykte. Ordspråksboken säger att ett gott namn är mer värt än rikedom. Ett gott anseende är bättre än silver och guld. Om inte man har människors förtroende, så är det omöjligt att tjäna Guds församling. Genom vårt sätt att vara som människor skapar vi oss ett rykte, vare sig vi vill eller inte. Ett rykte på gott eller ont. Och vi ska vara rädda om vårt rykte. När det väl blivit eller råkat bliva befläckat, så är det väldigt svårt att ändra på det och att rentvå sig. Ett gott rykte är långt mer värt än social status, en position, en pengar, en fint arbete, en akademiska meriter eller vad du vill. Nyheterna nådde oss häromdagen att staden Washingtons borgmästare själv var inblandad i det narkotikaträsk som han hade sagt sig vilja bekämpa. Och på en enda dag så var hela hans karriär slagen i spillror och hans rykte spolierat för all framtid. Han kommer aldrig att kunna komma tillbaka. För det andra står det, de skulle vara fyllda av helig ande, det vill säga behärskade utav den helige ande i sin livsstil, tror jag det i första hand betyder. För hur vet man om en människa är fylld av helig ande? Måste man gå till en gudstjänst och se om den människan har förmågan att profetera eller bedja högt eller tala tungor eller någonting annat spektakulärt? Nej, jag tror det säkraste tecknet på om en människa verkligen är fylld och behärskad av den helige ande, det är förekomsten av andens frukter i hennes liv. För det är nämligen någonting som man inte kan göra sig till med, utan det är någonting som endast den helige ande själv kan producera i våra liv och som går igen i vardagen. Observera att det ansågs alltså nödvändigt att vara fylld av anden för att tjäna i dessa praktiska sysslor. Och det säger oss någonting om hur viktigt man ansåg att alla uppgifter i församlingen var. Det fanns inte en särskild kategori uppgifter som att säga, så att säga, som man ansåg mer andliga och mera i behov av den heliga andes uppfyllelse än andra uppgifter. Jag kommer ihåg när jag var ganska ny här i församlingen och vi höll till nere i KFUMs gamla slitna lokaler, hörsalen och de andra lokalerna där. Och för att vi skulle göra vår arbetsmiljö lite trevligare så kom Bernt Ikander på att vi nog borde måla väggen i en tambur där bakom scenen och podiet. Så vi talade om att nu ska vi måla väggen. Och genast på måndag morgon, så att säga, så var naturligtvis en av församlingens medlemmar på plats. En som alltid var på plats när det gällde att utföra praktiska sysslor i församlingen. En av de mest trogna när det gäller sådana tjänster. Han är gammal nu. Men när vi stod där på varsin stege, han och jag, och målade och rullade färg på den där väggen, så utgöt han för mig sitt stora bekymmer. Han sa att han kände sig som en andra klassens kristen, därför att han aldrig under sitt liv fått tala i tungor. Och plötsligt så insåg jag smärtsamt hur fel det kan bli om vi överbetonar vissa gåvor och tjänster som mer värdefulla och andliga än andra. Där stod han i full färd med sin målarpensel och sin målarburk, men kunde inte glädja sig över att detta också var en fullvärdig tjänst för Guds rike. Och hans trohet till församlingen under alla år visade att han sannoliken var fylld av den helige ande och hade kärlek till Guds verk, även om just han inte hade tungotalets gåva. Mina vänner, vare sig man är apostel eller har hand om den dagliga utspisningen, så är det nödvändigt att vara fylld av anden. Samma sak gäller idag. Nästa söndag ska vi alltså välja våra funktionärer för 1990. Andreas visade listan och ni kan hämta den här efter gudstjänsten. Flera hundra personer. Vet du vad Gud vill med alla dessa? Att de alla är fyllda av helig ande, oavsett vilken tjänst det innebär. Det är lika viktigt att ni församlingsvärdar är fyllda av den helige ande som vi predikanter. Det är lika viktigt att musikrådets medlemmar är fyllda av helig ande som äldstekåren är det. Ingen kan egentligen tjäna Guds församling, den helige andes boning, utan att vara fylld av anden. Ty det är den helige ande som gör att vi överhuvudtaget kan tjäna Guds församling och göra det i glädje och göra det av kärlek. Därför behöver våra vaktmästare som sitter där nere i vaktmästarexpeditionen under veckan, de behöver vara fyllda av helig ande. När främlingar och andra kommer in genom dörrarna, så måste de få ett mottagande som är värdigt den helige andes boning, Guds församling. De som städar i kyrkan behöver vara fyllda av den helige ande. Ni som städar läktaren, ni som städar här nere och ni som städar i brunnen, gäller samma sak. Fyllda av helig ande. Våra söndagsskollärare, J1-ledare och J2-ledare, serveringspersonal, våra ljudtekniker, våra tolkar, våra närradioarbetare, alla behöver vara fyllda av anden. För det är Gud vi tjänar. alla sekund. Händarbetare, ni som säljer begagnade skor, begagnade böcker, begagnade möbler, begagnade kläder, begagnat porslin, ni som serverar, behöver vara fyllda av den helige ande. Så att människor som kommer dit känner att detta är ingen försäljning vilken som helst. Detta är en försäljning för Guds verk och den tredje världens fattiga människor som vi älskar för Jesu Kristi skull. Hur skulle vi kunna göra den tjänsten om vi inte vore fyllda med den helige ande? Hur skulle vi kunna återspegla Guds härlighet och Jesu kärlek till dem om vi inte vore fyllda med den helige ande? Det är egentligen det första som vi skulle söka, vilken tjänst vi än har i Guds församling. För det är ingen förening vi tjänar. Det är den levande Gudens församling. Ärat vare hans namn. Fyllda av vishet skulle de vara också. Naturligtvis skulle de anses kapabla att ta itu med de uppgifter som låg framför dem. I det fallet var det ju administrativa uppgifter. Att sköta den dagliga utspisningen och att göra det på ett rättvist och schysst och ordentligt sätt, så att ingen skulle behöva klaga. Men de behövde vishet och de behövde helig ande. Så apostlarna överlåter nu till församlingen att själva utse de män som man ansåg uppfylla de här kvalifikationerna. Det visar en oerhörd tilltro till församlingen. Eller hur? Ett oerhört förtroende från apostlarnas sida till församlingen. De säger, varsågoda och se ut de här personerna ibland er. Vi lägger oss inte i det. Ni ser ut dem. Och så kommer ni att tala om vilka det är. Vilket förtroende för församlingen. Men det visar också att ingen skulle kunna tjäna församlingen om inte församlingen själv hade gett sitt erkännande och sitt godkännande och sitt samtycke. Eller hur? Det måste bygga på förtroende om någon ska kunna tjäna i Guds församling. Nästa steg var att man kom med de sju utvalda, förde fram dem för apostlarna för att dessa nu skulle bedja över dem och lägga sina händer på dem. Så återigen markeras hur viktig man ansåg deras tjänst vara. Detta att gå ut i de olika hemmen med en portion mat eller vad det nu var varje dag, det ansågs vara så viktigt att det fodrade församlingsledningens handpåläggning och förbön och avskiljning för denna heliga tjänst. En särskild förbönstund. Här hade den uppseglande krisen fått en underbar lösning. Istället för splittring och tillbakagång och kanske församlingsdelning, så öppnar man nu dörren för att fler istället skulle kunna få gå in och få tjäna Guds församling. Och det skulle snart visa sig att det inte bara avvärjde den inre församlingskonflikten, utan att det också beredde vägen för fortsatt framgång för evangeliet i hela Jerusalem. Ja, ännu längre. Så det går inte att säga att man inte ska ägna församlingen så stor uppmärksamhet, utan bara rikta sig utåt. Församlingens välbefinnande är faktiskt ett villkor för att evangeliet ska kunna fungera, att evangelisationen och missionen också ska kunna fungera. Det ena kan inte fungera utan det andra. För om det inte finns en harmonisk församling, så är all evangelisation förgäves. För då finns det ju ingenstans dit man kan föra de nykristna. Då finns det ju inget hem och inget bo där man kan lägga de nyfödda ungarna. Så vi måste jobba för församlingens harmoni och enhet och fördjupande i kärlek. Vers 7. Tack vare denna lösning kunde nu församlingen återfå sin harmoni, samtidigt som apostlarna kunde ägna sig mera åt ordet och undervisningen. Och både församlingen i sig själv och förkunnelsen blev starka vittnesbörd i Jerusalem om att Jesus lever. Jesus lever. Hur vet vi det? Titta på församlingen, hur de älskar varandra och lyssna på förkunnelsen. Guds ord hade framgång, står det. Och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster blev troende och började lyda tron. Troligen inte det högre prästerskapet. De klamrade sig fast vid sin fientliga inställning, verkade som. Men det fanns ju massor av ett lägre, så att säga, prästerskap. Leviter som ständigt gjorde tjänst vid Jerusalems tempel. Under ett år så var det cirka 18 000 leviter och präster som kom upp till Jerusalem för att göra sin del utav tjänsten. Barnabas till exempel var ju en av dessa leviter. Och vi har anledning att tro att Stefanus var trogen de sysslor i församlingen som nu hade anförtrotts åt honom. Men det intressanta är, när vi läser vidare i vers 6, det är ju att det dröjde inte länge förrän Stefanus också började fungera i andra gåvor. Men jag tror att hemligheten var hans trohet i det lilla, hans trohet i de praktiska sysslorna i församlingen. Att det liksom blev grunden till att han också kunde utvecklas i andra gåvor och i andra tjänster som kom att bli mer ögonfallande. Men det är tyvärr så ofta att en del är mer angelägna om att vara synliga än tjänliga för Gud. Om du vill gå ärenden åt Gud, så börja då med att gå ärenden åt Guds barn. För det är där som vi bevisar vår kärlek till Gud, genom att älska hans barn. Vi kallar oss kanske gärna för Herrens tjänare, men jag hör få som kallar sig Guds barns tjänare. Men Bibeln säger, den som inte älskar sin broder som han har sett, hur skulle han då kunna älska Gud? Ja, det står, han kan inte älska Gud som han inte har sett. Så mina vänner, ta en titt på dem som sitter bredvid och hör Herren säga, det är honom, det är henne du ska älska. Sen kan vi fråga om du älskar mig. Det har hjälpt mig många gånger i min församlingstjänst. Herren har sagt och pekat på församlingen, okej, Roland, det är dem det gäller. Om det är mig du vill älska, ja visst, ja, det är dem det gäller. Stefanus hade tydligen evangelistens gåva, och Gud understödde honom med under och tecken och märkligt slag. Han blev förvånad själv, jag är säker på. Han som hade till uppgift att gå ut i hemmen och dela ut mat och prata med de sjuka fick plötsligt för sig, tänk om man skulle ta och be för dem här också. Och när han lägger händerna på dem och börjar be för dem, så blir den ena efter den andra friska. Och han blir förvånad, och han börjar prisa Gud, och hans frimodighet växer. Och han börjar bedja mer för de sjuka, och fler underhänder. Och plötsligt sprider sig ryktet att Stefanus har gåvan att bedja för sjuka. Och evangeliet får framgång på den vägen. Men det började med denna praktiska syster och hans trohet där. Och tron började växa, och gåvorna började utvecklas. Men då är naturligtvis motståndet där igen. Några medlemmar från det frigivnas synagoga, står det, blev tydligen väldigt störda av denna verksamhet. De frigivnas synagoga bestod troligen av sådana judar som hade återvänt från de judiska kolonierna, där de hade varit slavar eller fångar, krigsfångar kanske. De började nu disputera med Stefanus. Det var störande det han höll på med, och det han sa speciellt. Men det skulle visa sig ganska gagnlöst, för de kunde nämligen inte stå emot den vishet och den ande som Stefanus visade och som Gud hade begåvat honom med. De började då ta till oschysta medel. De skaffade falska vittnen och hetsade upp folket, och de äldste och de skriftlärde. Och snart så var Stefanus gripen och förd inför stora rådet, där man lät falska vittnen träda upp och anklaga honom. Och när dessa allvarliga anklagelser haglar över Stefanus, så riktas naturligtvis hela stora rådets medlemmars ögon på just honom. Man hade väntat sig att se en skräckslagen stackars Stefanus, fylld av fruktan inför det som nu skulle hända. Men istället ser man en man vars hela ansikte strålar. Man blir smått nervös. För tydligt är att den Gud som hade förkunnat så till den grad bekände sig till honom, att inte ens i denna stund kunde dessa anklagelser beröva honom det himmelska lugn som Gud förlänade honom. Och Stora rådets medlemmar kunde inte låta bli än att jämföra hans ansikte med en ängels ansikte. Och det råder en tyst minut i Stora rådet, föreställer jag mig, innan överste prästen finner sig och ger Stefanus möjlighet att försvara sig. Är detta sant? Frågar han honom. Om man är så imponerad av denne unge man att man tydligen ger honom tid till det längsta tal som vi har nedtecknat i hela apostlagärningarna, Stefanus försvarstal, en fantastisk genomgång av hela Gamla testamentets historia, men som utmynnar i ett kraftigt försvarstal där han tillbakavisar dessa falska anklagelser, men samtidigt också skarpt tillrättavisar Stora rådets medlemmar för deras förkastande av Jesus som Messias. Och när han mitt under deras ilska också påstår sig just då se Jesus stå på Guds högra sida i den himmelska världen, så är måttet rågat. Och Stora rådets medlemmar kastar sig ursinnigt över honom och släpar honom ut ur staden för att stena honom till döds. Och döende faller han på knä under stenarna, men ropar just innan dödsögonblicket högt så att alla hör det: Herre, tillräkna dem inte denna synd. Och så hade den kristna tron skördat sin första martyr. Hur kunde Gud ha råd att förlora en sådan som Stefanus? Satan tyckte sig ha inregistrerat en verklig seger. Men vid avrättningsplatsen stod en ung man och vaktade bödlarnas mantel. Hans namn var Saulus. Han hade visserligen gillat att Stefanus hade dödats, men han lyckades troligen aldrig frigöra sig från det starka intryck som den döende mannen ändå hade gjort på honom. Och mitt i sin plågsamma död uppenbarat en attityd som vittnade om att den kristna tron var en levande verklighet. Till att börja med kom det att göra denna Saulus ännu mer ursinnig i sin förföljelse av de kristna, men till slut skulle det bli honom allt för svårt att spjärna emot udden. Och den kristna församlingen skulle få sin största missionär genom alla tider. För vad har Paulus missionsresor och breven till församlingarna inte fått betyda för den kristna församlingens historia ända in i vår tid? Mina vänner, sådana oanade möjligheter låg alltså förborgade i den tidiga församlingens kris. Sådana oanade möjligheter ligger gömda också i vårt trogna tjänande. Våra kriser, dina kriser, innehåller Guds möjligheter. Jag vet inte, men det skulle vara märkligt om det inte funnits många här idag som befinner sig i en livskris av något slag. Kanske är det en troskris. Du kanske kämpar med trosfrågorna förtvivlat. Du vill behålla tron, men det är svårt. Du kanske har kris i ditt äktenskap, i din ekonomi, i andra relationer. Din kris behöver inte få en destruktiv utgång. I Guds händer skapas nya möjligheter. Så vill du låta honom ta hand om din kris här idag? Vill du det? Till alla er som står inför en ny termin och ett nytt arbetsår, ett år av tjänande i Guds församling, kanske du egentligen, trots att ditt namn står på den här funktionärslistan, egentligen känner dig ganska oinspirerad. Egentligen så är du inte engagerad värst mycket. Det är bara att fortsätta den gamla vanliga lunken. Du kanske till och med har tänkt sluta. Bett dem stryka ditt namn. Du undrar vad du egentligen gör för nytta och vad det ska tjäna till. Om du verkligen behövs. Kanske du idag skulle behöva de äldstes handpåläggning och förbön. Kanske det skulle innebära början till en helt ny tjänst. Och en utveckling till nya tjänster och nya gåvor som du inte anade fanns i ditt liv. Ja, som kanske inte finns nu, men som Gud vill uppväcka. En utrustning som du behöver. Jag är övertygad om att denna församling är fylld av gåvor som bara väntar på att få blomma ut och förhärliga den levande Kristus i vår stad. Jag vill inte påstå att Sarumförsamlingen befinner sig i en kris, men kanske ändå i något av ett avgörande skede för hur vår framtid kommer att se ut. Där är du och jag en viktig del. Ingen kan säga, ja, det berör inte mig. Det får ni i församlingen i övrigt sköta om. Fel. Du som är här idag kanske är osäker om din plats, osäker om dina gåvor. Men min förkunnelse idag, som jag har legat i natt och suckat förtvivlat till Gud för, för jag tyckte jag hade så lite att säga, måtte det bara vara detta, att Gud har inte gett upp på dig. Och måtte du bara lyssna till mig när jag säger, det kan faktiskt vara värt att du kommer fram idag och säger, okej Gud, här är jag än en gång då. Du får en chans till. Jag vill din vilja i mitt liv. Du vill tjäna Gud, men du vet inte riktigt hur. Men Gud vet det. Han är inte orolig för dig. Här är församlingen. Här är dess ledarskap. Här är äldste diakoner. Här är andra som vill be för dig. Låt oss inte stå och stampa längre. Låt oss inte vara nöjda med att bara hänga med. Låt oss inte bara fortsätta att tjäna i vår tjänst därför att vi har råkat komma in i det en gång. Utan låt oss längta efter det helhjärtade, det engagerade, det inspirerade. Visionen som bär oss att det är faktiskt en levande Gud vi tjänar. Och han är värd vår helhjärtade, vår hängivenhet, vår kärlek, vår glöd. Gud vare lov, han är värd att vi blir fyllda av den heliga ande. Vill inte du det idag? Gud, att det kunde få ske. Herre, Herre, hur vi längtar efter den helige andes uppfyllelse. Det var ingenting som var unikt för Stefanus. Det var inte för honom bara det gällde, utan det gäller för alla som tjänar dig på second hand, här i kyrkan, i olika avseenden. Vi är alla lika beroende och lika törstiga efter att bli fyllda av den helige ande. Lovat vare ditt namn. Idag ska du inte gå förbi någon, Herre. Du ska röra vid oss var och en. Du ska ge oss en ny hälsning om att du är den Gud som har kallat oss till helig tjänst. Lovat vare ditt namn. Amen. Amen.